Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag har jag Sofia med mig.
Ja, hej!
Hej!
Denna härliga morgon.
Ja, det är en fantastisk vintermorgon i Helsingborg. Sitter och tittar ut över Öresund. Sitter faktiskt i ett rum som heter Öresund på biblioteket.
Precis, med jättefin utsikt.
Ja, det är det verkligen. Hörrni, idag är det lite speciellt. Det är lite extra speciellt. Vi spelar ju bara in speciella avsnitt.
Eller hur?
Ja. För idag ska vi prata om ett gäng böcker som vi tycker är de bästa som har kommit ut under 2021.
Yes.
Så det här är verkligen best of.
Eller hur? Det ska bli så härligt.
Ja, ingen bok som vi pratar om idag är mindre än helt suveränt fantastiska. Mm. Så kan man säga.
Så är det.
Och jag tänker ju att vi kör väl igång. Jag har en liten bubblare på min lista.
Spännande.
Och det är en bok som heter Säkerhetsklass 3 av Kerstin Lohenberg. Mm. Den har vi tipsat om tidigare. Det är en bok som ju handlar om ett framtida Sverige med mycket stor ojämlikhet och en väldigt förtryckande statsapparat. Mm. Den är rasande spännande och den är väldigt obehaglig, den här läsningen. Det är väldigt mycket tankar som väcks i den här boken som handlar om innanförskap och utanförskap, ojämlikhet, klasskamp och vilket samhälle som faktiskt är eftersträvansvärt. Mm. Och sen handlar det väldigt mycket om politiker som pratar om trygghet, de pratar om frihet och att alla har samma möjligheter. Men som inte ser bjälken i sitt eget öga för att prata bibliskt här. Mm. Att de faktiskt förhindrar att det är så. Och så är det verkligen i den här boken. Vill ni ha en härligt dystopisk roman som får er att liksom bli lite arg, så tycker jag verkligen att ni ska läsa Säkerhetsklass 3. Den är fantastiskt bra, den här boken.
Ja, det låter jättespännande.
Ja, så är det. Mm. Du har också en bubblare.
Ja, men jag har ju det.
Ja.
Det har ju varit jättesvårt att välja. Det finns ju så många
bra. Ja, men alltså året har varit helt kickass. Mm.
Mm. Nej, så jag, det är ju jättesvårt. Men jag har valt Elaf Alis. Den har ju varit med här tidigare.
Yes.
Och så jag tänker bara säga lite grann så där om varför jag tycker den är så bra.
Ja.
Och den heter ju Vem har sagt något om kärlek? Att bryta sig fri från hedersförtryck. Mm. Och det är ju inte en roman. Utan det är ju, hon berättar ju om sig själv och sin uppväxt. Och hon intervjuar ju också sina föräldrar.
Jajamän.
Och det här är ju en berättelse som börjar egentligen när hon är 13 år.
Ja.
Där det är en händelse då där en kille ringer henne hem.
Mm.
Och hennes pappa blir vansinnig.
Ja.
Och det är då hon förstår att hon lever under andra regler än vad andra gör.
Yes.
Och det har väl egentligen pågått ända sedan mellanstadiet, restriktioner och så. Men det är nu det blir väldigt tydligt. Och hon råkar ju ganska illa ut, hon har det jättejobbigt.
Ja.
Men hon för ju hela tiden ett samtal med sin pappa om det här och med sin mamma också.
Mm.
Och saker ändras, alltså de lär sig ju förstå varandra långsamt och säkert. Och det är det här hon skriver om, hela den berättelsen som de har tillsammans.
Mm.
Och hon är jätteintressant att lyssna till. Jag lyssnade till henne på Bokmässan i Göteborg.
Ja.
Och hon berättade om det här. Och hennes stora kamp har ju varit att kunna förlåta och kunna ha en relation med sina föräldrar. Och hon har ju det idag.
Det har hon, verkligen.
Och därför är den här boken jätteintressant att läsa, tycker jag.
Mm. Den är helt klart, den särskiljer sig från alla andra böcker jag läst om hedersförtryck.
Ja.
Mm.
Så den tycker jag. Läs den.
Det läste jag, gott folk. Mm. Nu hoppar vi in till en bok här som jag tror att ni som har lyssnat på podden, ni kommer inte bli överraskade av att jag har med den här boken. Dödsdansen av Linda Åkerström. En rungande, härlig inledning på en fantasy-trilogi som jag har oerhört stora förhoppningar på. Den här boken har inte direkt sänkt mina förväntningar på bok 2 och bok 3. I scen som kallas för Blocksberg. det jag tycker är så fantastiskt med den här boken är att den har en väldigt tydlig koppling till en väldigt intressant myt som handlar om Horgalåten, där djävulen dansar folk till döds verkligen. Och det är en myt som lever kvar i olika former. Linda Åkesson har lyckats att göra en väldigt intressant fördjupning av den här myten. Där det finns en separat verklighet, kanske vi kan säga. En separat dimension som kallas för Blocksberg. Som är befolkad inte av speciellt mänskliga varelser. Varelser som är potentiellt sett livsfarliga för oss i den mänskliga världen. Och jag älskar just hur hon har skrivit de här karaktärerna. De är jätteintressanta. De är inte, absolut inte så där endimensionella. Det finns inga karaktärer som är enbart goda eller onda, om man nu vill prata i de termerna. Utan här dikteras deras handlingar väldigt mycket av omständigheterna. Saker och ting händer ju i berättelsen som gör att de ställs inför väldigt svåra val. Och det tycker jag är fantastiskt intressant. Det är också en bok som har väldigt många berättarperspektiv och väldigt många karaktärer som driver handlingen framåt. Och det kan vara allt från huvudpersonerna till berättarröster i Blocksberg. Bibliotekarier tycker jag är alltid underbart att se hur bibliotekarier beskrivs. Och här har de, finns det en väldigt hängiven bibliotekarie på det lokala biblioteket som är mycket investerad i att ta fram rätt material hela tiden. älskar den här boken.
Mm.
Jag tyckte att den var sagligt bra. En sån här bok som jag kände direkt från första sidan. Jag kände bara, det här kommer bli helt episkt.
Ja, härligt.
Och det är så skönt när en bok liksom håller hela vägen. Och man känner så här, skriv fort nu så vi får läsa, för vi får veta mer om det här. Mm. Magiskt bra.
Ja, det låter jättehärligt.
Mm.
Min nästa då, det är en novellsamling. Den har två noveller i sig. Den ena heter Det tredje ljuset och den andra heter Små ting som dessa. Och det är Claire Keegan som har skrivit. Hon är från Irland. Och hon har gett ut några novellsamlingar som är, de är, blir ju prisbelönta hela tiden.
Så är det.
Hon är väldigt spännande. Och det här, den här skiljer sig lite grann från de andra böckerna idag. Därför att den skiljer sig på så vis att här är det inte handlingarna som är det viktiga. Egentligen det som händer utom en. Utan det är det som händer inuti.
Mm.
Och hon är ju så spännande för hon skriver ju väldigt... man kan tolka det på så många olika sätt.
Mm.
Så min tolkning får jag ju berätta om då. Och sen ska jag säga att den här första då. Alltså. Så den första då åker berättarjaget som jag tror kanske är 9-10 år.
Ja.
Hon blir bortskickad över sommaren för mamma är höggravid och de har ganska många barn hemma.
Såklart.
Så hon skickas iväg för att det skulle bli lite enklare för alla. Och hon hamnar hos ett par som inte har några barn och trivs jättebra. Det är ute på landet och det är sommar och hon plockar krusbär och sådär och träffar någon kompis och sånt. Men sen finns det lite skumma grejer som händer här. Den här familjen, de har ju som sagt inga barn. Men det finns en garderob som är full med barnkläder till ett annat barn. Det finns en hand i en brunn.
Nu börjar vi prata.
Ja, precis. Så det finns grejer. Så att det finns de som tolkar den här berättelsen som en spökhistoria.
Ja.
Jag tolkar den som att hon har det ganska jobbigt den här, alltså där de bor egentligen. Att där pågår det saker som inte är bra för henne.
Ja.
Det är min tolkning. Mm. Men som sagt, man kan också tolka det som en spökberättelse. Så den är jättespännande på så sätt. Den andra, Små ting som dessa.
Ja.
Den är jättespännande på så vis att den är ju tillägnad till alla kvinnor och barn som låstes in i Magdalena-hem på Irland.
Mm. Mm.
Och där låste man då in. De här fanns ju ända fram till 1996. Så det är faktiskt bara 25 år sedan.
Lång och mörk historia, verkligen. Ja.
Där låste man in i synnerhet kvinnor som var ogifta och gravida.
Mm.
Men också andra unga kvinnor i synnerhet då, som var till lite besvär för samhället.
Mm.
Så den tillägnade dem. Och det handlar om Furlong som han föds på 40-talet. Och hans mamma är 16 år och inte gift.
Mm.
Men hans mamma jobbar hos en dam som har ganska mycket pengar. Och den här damen låter dem bo kvar där. Så han får faktiskt växa upp med sin mamma.
Fantastiskt.
nu hamnar han, det börjar närma sig jul och han börjar tänka på sin barndom. Hans dotter börjar komma upp i den här 16-årsåldern.
Mm.
Så han tänker mycket på sin barndom i relation till det. Och så när han är ute och jobbar så kör han kol till ett kloster. Och i det här, det är tidigt på morgonen, det är vinter och det är kallt. Och där hittar han då en ung tjej i 16-årsåldern som är utlåst. Och han vill ju hjälpa henne, men hon vill inte lämna klostret för hon har precis fått barn. Så hon väljer att stanna kvar, och när hon går in så hör han ju hur ytterdörren låses efter henne. Så han förstår ju att det är ryktena som går om klostret, de stämmer nog.
Mm.
Det försiggår saker här som inte är okej.
Mm.
Och när man vet något sånt, vad gör man då?
Mm. Mm.
Och det är det här handlar om.
Alltså jag blir sjukt sugen på
att läsa den. Ja, jag älskar den här boken. Jag tycker den är jättebra.
Ja.
Mm. Det är faktiskt en sån, som sagt. Det är svårt att hinna läsa om böcker och sådär.
Ja.
Den här tror jag läser om. Den är inte så lång heller.
Nej, alltså novellsamlingar är väldigt tacksam. Man känner sig liksom såhär, oh, det har lärt något riktigt bra här och jag kan läsa om det.
Precis.
Det tar inte så lång tid.
Och den är ändå varm, trots att den handlar om ganska jobbiga saker, så är den så välkomnande liksom.
Ja, precis. Så,
mm.
Så är det. Yes, då hoppar jag över till från klostermiljö till högstadiemiljö.
Yes.
Och det vet ju alla hur det kan vara att gå på högstadiet, eller hur? Så jävla operfekt av Charlotte Cederlund. Det här är en rungande, härlig uppvisning till bok som handlar väldigt mycket om kvinnlig solidaritet. Och det är ju helt... Ja, jag har ju läst Charlotte innan. Framförallt hennes idéer-trilogi som utspelar sig i Sápmi tycker jag är fantastiskt bra. Den här boken skiljer sig ganska mycket från den serien. För här finns det ju ingen fantasy alls. Det här är väldigt verklighetsbaserat. Det är väldigt mycket så här, man kan nästan ta på stämningen i hur det är att gå på den här högstadieskolan. Den är väldigt djupt personlig, man förstår att det har liksom, det här är grejer som Charlotte har gått och tänkt väldigt, väldigt mycket på. Det känns att den här boken har liksom, för henne i alla fall, framstått som den kanske viktigaste boken hon kommer att skriva under sin författarbana.
Mm.
Och den känns verkligen angelägen på ett sätt som jag inte... Alltså, jag älskade idéer-trilogin, men den här känns så oerhört påtaglig. Den går rakt in i hjärtat på en. Och den är... Alltså, den är så helvetiskt bra den här. Så att det är svårt att liksom verkligen beskriva hur bra den är då. Jag tycker att det är en bok som man absolut ska läsa. Om man bara ska läsa en bok från årets ungdomsboksutgivning. För den är magiskt drabbande, helt enkelt. Den handlar ju om en tjej som heter Emma som går på en högstadieskola. Hon bor tillsammans med sin mamma. Och Emma är ju tjock. Och det råder väldigt mycket kroppshets på hennes skola. Utseendefixeringen är liksom over the top, verkligen. Och det är mycket sexism, mycket verbala påhopp. Killarna är fruktansvärda. Och det finns tydliga kopplingar i det här till Moxie som vi har pratat om hur många gånger som helst. Mm. Och Emma tycker att det är fruktansvärt jobbigt att gå till skolan.
Mm.
Men en dag så dyker det upp en liten rosa lapp där det då står: du är fin som du är.
Mm.
Och det tar inte slut med den här enstaka lappen, utan det kommer fler och fler och fler. Och ja, ni får läsa den själva gott, för jag ska inte spoila för mycket. Men jag kan säga att slutscenen i den här boken, det kan vara bland det mest mäktiga jag har läst någonsin i en bok. Alltså det är så att tolkstolarna skälver.
Ja, just det. Ja. Ja, vad härligt.
Så att läs verkligen den här, den är helvetiskt bra.
Mm.
Mm.
Underbart. Då flyttar jag från högstadiet till den som inte går så mycket i skolan.
Exakt.
Och jag tänkte prata om Betongrosor av Angie Thomas.
Mm.
Och den har vi pratat om här tidigare, fast när den kom ut på engelska. Då.
Mm.
Nu finns den på svenska för er som är sugna. Och den här är ju jättebra, tycker jag. Det handlar om Mav, han är 17 år och vi är på 1998 tror jag det.
Ja.
Det är ett par år efter Tupac dör.
Ja.
Och Mav är ju ganska... han identifierar sig ganska mycket med Tupac. Sådär.
Ja.
Och Mav är ju ganska... han är med i ett gäng.
Mm.
I King Lords. Och han har kommit ganska långt i hierarkin där.
Mm.
Han är väl på mellan, någonstans mitt emellan nivån där liksom. Yep. Så det styr hans liv ganska mycket. Och som sagt, skolan kanske inte har högsta prioritet. Och han är ihop med Lisa och har det ganska bra. Han spelar basket och fixar med sitt liv.
Ja.
Men så finns det här i bakgrunden lite grann att han var med en tjej för några månader sedan. Och, yep. Eller för ganska länge sedan ju för sig. Mm. För några månader sedan så fick hon barn.
Mm.
Mm. Och det är ett faderskapstest där. Och det visar sig att det är hans barn.
Yep.
Så de bestämmer att träffas och det gör de. Och då får han ta över det här barnet. Han blir faktiskt ensamstående pappa när han är 17 år. Mm. För att det är inte det att hon inte vill vara med. Men att hon går in i en ganska jobbig förlossningsdepression.
Så är det.
Så att hon orkar faktiskt inte. Hon har tagit hand om bebisen de första 3 månaderna själv. Och hon orkar inte mer helt enkelt. Nej. Så han blir själv. Och det fina med Mav är ju att han tar verkligen det här.
Han steppar upp
ordentligt. Han steppar upp ganska ordentligt, men han är 17 år och han har inte riktigt koll vad det faktiskt innebär att bli pappa. Men han är ju suverän och hans mamma är också suverän, för hon hjälper ju honom, fast hon hjälper honom att vara förälder. Hon hjälper inte honom att ta över barnet, och det är det som är så fint i det här.
Exakt, det är det här som man brukar kalla för tough love.
Ja,
hon ställer krav.
Precis, och hon... grejen är att hon gör det hon ska. Hon tar hand om sitt barn.
Jajamän.
Men han måste ta hand om sitt barn. Så hon gör det så fint. Och det är väl det jag gillar med det här. För att han kämpar verkligen. Och han hamnar i lite olika världar. För att gänget ställer krav. Men det finns olika krav. Den ena sidan av gänget ställer egentligen kravet att han ska backa. Och vara förälder.
Ja.
Och samtidigt så finns det en annan sida av gängen som tycker han behöver liksom fixa snabba pengar och därför gå in lite hårdare i det här.
Mm.
Medan hans mamma och bästa vännen och sådär uppmuntrar honom verkligen att gå skolan, ta utbildning, jobba vid sidan av och sådär. Mm.
Ja, det gör så han
gör ju det, han fixar ju det, han kämpar där för att få ordning på allting. Och samtidigt som han fortfarande är den här 17-åriga killen som... ibland så går det lite snabbt liksom, med vissa grejer, med vissa beslut och så. Jag tycker det är jättespännande i den här boken också att han är ju lite shady, så han döljer ju vissa grejer.
Mm.
Det roliga är att han döljer ju saker som kanske inte är så vanliga i hans liv. Döljer ju han för oss. Till exempel läser ju han en hel del.
Han är extremt intresserad av läsning av böcker.
Precis, men det får vi ju inte veta. Vi får aldrig vara med när han läser eller väljer böcker eller någonting.
Nej.
Utan vi förstår ju bara det att han läser ju massa föräldraskapsböcker.
Oh, ja.
För att bli en bra pappa och sådär. Men det här i alla fall leder. Man får följa honom i den här föräldrarollen. Hur han lever, vad som händer. Det är ganska tuff miljö ibland. Och samtidigt som man har det här lilla livet att ta hand om.
Ja, visst.
Så det är en jättefin berättelse om föräldraskap när man är väldigt, väldigt ung.
Ja. Ni som tycker att det här låter lite välbekant, kanske drar jag till minnes att vi har pratat om den som kom före den här boken.
Ja.
Det heter ju Give. För det här är ju Stars pappa vi pratar om. Och som jag förstår det, så var det när de spelade in filmen Det heter Give. Så var ju skådespelaren som spelade Maverick. Han var ju på Andy Thomas här. Det skulle vara liksom kul att få veta lite mer om Maverick. Så han har pushat ganska ordentligt då. För det här. Och jag är extremt glad att hon skrev den här boken. Det ger en väldigt, väldigt bra förståelse för vilken typ av människa Maverick är. Den är jättebra. Jag älskar den här boken.
Ja, den är det. Och som sagt, det handlar så mycket om föräldraskap. För det handlar ju också om hans relation till hans pappa som sitter i fängelse. Som
han
går tillbaka och sådär. Så att, ja, riktigt fin bok.
Det är det. Yes. Nu hoppar vi över till Stockholms 1980-tal. Slutet på 1980-talet. Och ni vet ju såklart att nu kommer jag att prata om Grimm.
Yes.
Av Sara Bergman-Kjellgren. Som jag hade skyhöga förväntningar på. Och inte bara att den levererade på varenda plan. Den överträffade ju mina förväntningar så fruktansvärt med råge. Så att jag vet knappt om universum klarar av liksom, den här typen av böcker. Det här kan faktiskt vara den bästa ungdomsboken jag har läst.
Ah,
den ligger helt klart i den nivån. Det har ju såklart att göra med själva, alltså sättet den är skriven på är ju så fruktansvärt engagerande. Det är två tidsperspektiv. Det är 1980-talet, Stockholms dödsmetallscen, och så är det vår tid. Och de sammanvävs så oerhört skickligt på flera sätt. Dels har vi den här personkopplingen mellan Kasper som huvudpersonen och Grim som heter Kasper egentligen. Och Håkan som då var Grims bästa kompis och är Kaspers pappa. Hängde ni med där?
Mm, ja, med.
Ja. Och alltså bägge de här tidslinjerna är så fint beskrivna. Jag blir lika investerad i bägge två.
Mm.
Det är helt fascinerande att se liksom hur mycket research Sara har gjort kring den tidiga dödsmetallscenen i Sverige, som ju blev liksom en explosionsartad scen, verkligen har gett återklang över hela världen. Och alla de här fanzinesen som skrivs, all tape trading, alla konserter, all kompiskap. Jag känner att jag är liksom bland alla de här kidsen som det faktiskt handlade om. Och få ta del liksom av hur den här scenen växer fram. Och sen har vi Kasper och hans fantastiska arbete på Gröna Lund, som också är väldigt skickligt beskrivet och djupt berörande, för att Kasper, han kämpar ju med sina egna demoner. Och så var liksom det här med Grims väldigt, väldigt tragiska och mystiska död som börjar liksom hemsöka honom i hans drömmar. Och det är ju djupt oroväckande.
Mm.
Den är liksom skriven med så mycket känsla och kärlek till karaktärerna, till den tidiga liksom dödsmetallscenshistorien. Och den är liksom djupt personlig och den fascinerar liksom från första till sista sidan. Jag tycker att den här är helt magiskt bra. Den har, som jag har i tidigare avsnitt, den har inga brister, den här boken.
Då har jag något att se fram emot ja. Helgen, jag ska ligga och läsa den. Liksom. Härligt.
Ja.
Jag har ju också en sån här bok som man måste läsa, känner jag. Mm. Och det är ju Himlabrand.
Yes.
Ja. Och det är Moa Backe Åstot som har skrivit den.
Mm.
Och den handlar om Ante. Och han är 15, tror jag han är.
Mm.
Och trivs jättebra med sitt liv. Alltså han bor uppe i... han är renskötare och identifierar sig ganska starkt med det. Han
ja.
Älskar det livet. Och det är det han tänker göra. Det är det han ser framför sig. Liksom.
Mm.
Sen går det inte riktigt som han har tänkt sig. För han hamnar ju på något vis i tre berättelser samtidigt i den här åldern. Och dels har han sin renskötarberättelse som är ganska okomplicerad på sätt och vis.
Mm.
För honom. Så som det har blivit vart fram till idag då, så att säga. Men så dyker de här andra två berättelserna upp som han måste hantera ihop med sin renskötarroll. Och det är ju hans kompis Erik som helt plötsligt förvandlas till att bli föremål för stor kärlek och beundran.
Ja.
Och det var inte riktigt som man inte hade tänkt sig, för det passar inte in i renskötarberättelsen alls. Men hans känslor för Erik är nästan bottenlösa. Alltså allting handlar om Erik.
Ja.
Vad Erik gör, vad Erik säger, vart han är, med vem och så vidare.
Ja.
Så som det kan vara när man fastnar för någon sådär. Liksom handlöst på något sätt.
Mm.
Och han är ganska förvånad själv och han hoppas att det ska gå över. Men det blir ju bara mer och mer intensivt. Han försöker väga upp det med att träffa en tjej och sådär. Och se om det kan hjälpa och sådär. Men det funkar ju inte och han inser ju det. Men han vill inte in i den berättelsen, för han tror att han måste ge upp sitt andra liv helt enkelt, att vara renskötare. Han tänker att det passar inte in.
Mm.
Han börjar lyssna på hur folk pratar egentligen om andra som lever med eller män som lever med män och så.
Mm. Mm.
Och det hjälper väl inte riktigt.
Nej,
helt enkelt kan man säga. Och, så det upptar hans liv ganska mycket. Sen finns en annan berättelse som man också hamnar i, som man egentligen inte heller vill ha med att göra. Och det är ju den historia han hittar. Han går in och köper en bok. Och den boken är ju inte något han väljer, utan han liksom snappar åt sig en bok där.
Mm.
Men det visar sig ju handla om rastyper i Norrbotten.
Ja.
Och man forskar ju på det någonstans i början av 1900-talet tror jag det var. Som det börjar. Man börjar göra det. Så han ser, han hittar ju en massa bilder på människor ur olika vinklar och så som det är. Och man skulle liksom typbestämma de här och så. Och det är en ganska jobbig del av Sveriges historia som kommer fram. Och han måste ju, han är ju en del av den historien och måste på något vis se sin egen roll i det. Och han pratar ganska mycket med sin farmor tror jag det.
Ja.
Som ju har minnen från det här, även om hon säger som hon säger att det var inte något man pratade om utan det hände saker och så.
Mm.
Hon gick, jag tror hon gick på en av de här skolorna där man inte fick prata samiska utan man var tvungen att prata svenska och sådär. Så den berättelsen kommer också in och nu ska han väva ihop det här liksom i sitt 15-årsliv med de här tre berättelserna som inte vill.
De skaver mot varandra.
De skaver hela tiden och han försöker, han försöker. Det här är så fint berättat. Jag tycker det är underbart berättat.
Ja, alltså jag blev helt knockad av den här boken också. Dels för att det här är en debutbok, gott folk. Och jag bara, och Mora är ju, hon är ju ung. Hon är inte ens, har hon fyllt 20 ens?
Nej, jag är inte säker.
Och det, den är skriven med sån känsla och sån mognad och en sån, verkligen, hon bär med sig sin, alltså hela Sápmis historia i stort sett. Och lyckas få ner det till en väldigt, väldigt relaterbar berättelse. Precis. Som är djupberörande.
Ja, men den är det. Och ändå går den liksom snabbt framåt och den fastnar inte. Och också just det här att hon får in hur man kan ta hjälp av andra. Där man minst anar ibland så får man ganska mycket hjälp att våga göra sina egna val.
Exakt så är det.
Så läs den och se hur han väljer. Se hur det går för honom.
Exakt så. Mm. Hörrni, ni har hört ett avsnitt av Ungpodden. Vi kommer såklart tillbaka efter nyåret också. Och hoppas att ni får en riktigt härlig jul och nyår och mycket läsning.
Ja, precis.
Ta hand om er där ute så hörs vi. Ha det fint. Hej då!
Hej då!